Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Vi är tillbaka för allra första gången efter nyåret 2015-2016. Och ni nämnde lite sådär löst att vi kanske skulle spela in någon podd i mellandagarna, och det gick sådär.
Ja, nej.
Det funkar inte.
Jag har faktiskt, nej. Jag har varit så offline så att det finns inte. Min iPad har gått varm och min Xbox har gått varm, men that's about it.
Ja, men så är det. Så är det. Det är väl lite samma här. Jag blev sjuk precis innan jul och sen har det liksom inte blivit någonting sen dess.
Jag har varit sjuk sen innan jul också. Det hänger fortfarande. Jag låg och hostat till 6 i morse.
Ja, men vad trevligt för dig. Uh-huh. Den där ljuva stämman som ni hör i andra änden av Skype är precis som vanligt Mats Hultgren. Och här i Järfälla så sitter Johan Persson. Ja, och vi har samlats här en söndag eftermiddag för att vi ska prata lite teknik och roliga saker. Och
sådär. Ja, det har ju hänt en hel del. Nu har vi ju varit borta ett tag. Och det märks ju, för våra show notes, de ryms inte på mina 2 skärmar just nu, så vi får se hur långt avsnittet blir eller hur mycket vi måste kapa.
Ja, alltså det har ju, dels har det ju hänt saker sen vi spelade in sist, och dels har det varit CES i veckan, så det är en hel del grejer som kommer att trilla in tack vare det och sådär. Vi får väl helt enkelt sätta stopp när vi tycker att det är stopp, så. Och så får vi helt enkelt klippa saker.
Och sen har vi har ju lite backlog som vanligt. Johan kommer ta en grej här, men jag tänkte ju bara konstatera det att innan jag gick på semester så kom ju nyheten att nu har EU antagit dataskyddsförordningen. Så att det har vi pratat om innan, och nu när man tittar på de nya texterna som då kommer fram så visar det sig att man har faktiskt inte helt gått på parlamentets, ministerrådets linje, utan man har skruvat åt kraven lite kopplat till det som ministerrådet ville. Så att det blir ganska grova viten. Reglerna är ganska hårda. Det har skrivits en del om de här grejerna, till exempel med minderåriga och dataspel och lite såna här grejer. Nu har vi 2 år på oss i alla företag att börja anpassa oss till de här reglerna. Och jag tror att vi kommer återkomma till det här ämnet, för att det kommer börja hagla nyheter om det här snart. Vi kommer börja se rättsfall som börjar prövas och sådana saker. Så att det blir spännande. Men mer om det senare. Jag vill mest bara fira att den här lagen faktiskt kom och att den slog igenom, och det skedde före årsskiftet. Woho!
Woho! Du drack skumpa, eller?
Ja.
Nästan.
Nej, det gjorde jag faktiskt.
Ja, vad bra. Jag har en punkt på feedback för den här veckan. Och det är den där långrandiga historien om Apple och Samsung. Apple har ju stämt Samsung sen, jag höll på att säga, sen jag var en, gick i småskolan eller någonting. Och precis innan nyår, eller precis innan jul då, så rapporterar vi att en domstol hade slått fast att Samsung skulle betala 548 miljoner dollar till Apple. Först tänkte Samsung betala, men nu har Samsung helt enkelt bestämt sig för att dels ska man då överklaga. Och då tyckte Apple att ja, men då är vi inte heller nöjda, utan då har de dessutom lagt på 180 miljoner dollar till på det här domslutet, som handlar i princip om ränta på de här 548 miljonerna. Och sen dessutom så fanns det 5 mobiler till som de tyckte att de hade kopierat av Apple. Så att då tyckte man att man ville ha en slant för dem också. Så att sammanlagt ungefär sådär en 700 miljoner någonting. Lite drygt. Lite nettsumma pengar.
Kan de inte göra en sån grej att de igen bara kör över en bil med quarters och bara droppar av den i Cupertino?
Ja, men det hade ju varit snyggt ju. drygt 700 miljoner i typ en centare.
Ja, för fan vad rätt.
Jag tror inte det finns så många encentar i USA.
Nej, men det var lite kul. Jag hörde den där nyheten och satt och tittade på min OnePlus X och bara, ja, för den här ser ju inte ut som en iPhone.
Nej, och då kan vi ändå konstatera att det här är telefoner som såldes under 2012 och tidigare. Någon av er som har tittat på en Galaxy S6, jag kan säga, lägger du dem ner på bordet och tittar på kanten, finns inte en chans att du kan skilja dem åt om du inte liksom vet vad du ska leta efter.
Typ, du menar en lightning-kontakt eller en mikro...
Ja, dessutom har den såna här plastband inskurna i aluminiumet. För att liksom skapa avgränsningar på antenner och sånt här misstänker jag att det är. De sitter under till på den ena telefonen och de sitter på sidorna på den andra. Men det är ju jätteskillnad, eller hur?
Det tycker jag, det är en fundamental skillnad.
Jag kan helt ärligt säga att tittar du på S6:an och jämför den med en iPhone 6. Så de likheterna som man påstår sig finnas liksom tidigare, de är ingenting jämfört med det här.
Nej, men alltså, ja. Om du har en enhet som är stor ungefär som en handflata, du behöver högtalarhål någonstans, du behöver en glasskärm på framsidan, den ska helst inte vara alldeles för fyrkantig. Det börjar bli svårt att särskilja designerna från varandra efter lite tag, va?
Ja, men alltså, du hamnar ju i ett läge när en produkt blir tillräckligt vanlig, alltså tillräckligt många olika leverantörer. Så kommer de ju bli, alltså jag menar, det är ju som att titta på bilar liksom. Jo, det är korrekt. Allihopa har ratt och fyra hjul.
Yep.
Ja, för att det visar sig efterhand att det var nog det lämpligaste sättet att göra det på. Kommer du ihåg den där fina Nokia-telefonen som de släppte för många, många år sedan, som såg ut som någon sån här rund, konstig sak som liksom ingen förstod vad man skulle ha den till? Hade det visat sig att det var den smartaste designen på mobiltelefon, då hade alla telefoner sett ut så idag.
Ja, absolut.
Ja. Men nu visade det sig att en ren platta med en skärm och max en knapp på, det är helt okej. Det är så vi vill ha det liksom. Jag blir lite uppgiven på det här. Jag tycker det är liksom lite knepigt. Men skitsamma, nu slipper vi det. Och så får vi säkert tillfälle att återkomma till det här, den här rättegången igen lite senare.
Men du, kan inte Google då ta och stämma Microsoft för att de ger sig på samma affärsidé som Google har med Google Fi?
Jo, det var faktiskt min första nyhet bland Microsoft-nyheterna. Det kom ut i veckan att Microsoft har bestämt sig för att, eller jag vet inte om det är, man har bestämt sig eller om det är rykten, men man ska i alla fall ta skapa SIM-kort. Så tanken är väl att man ska skapa en, vad ska man säga, virtuell mobiloperatör som i princip det enda de ska göra är att de ska ha jävligt mycket roamingavtal med alla andra leverantörer. Så att om man är då Microsoft-kund, har köpt en lur eller en dator eller en platta i det här fallet, så kan man helt enkelt utomlands använda sig av sitt SIM-kort oberoende av var man är någonstans, därför att det finns ett roamingavtal med den leverantören. Och grejen är ju att jag är rätt övertygad om att Microsoft är nog lite vassare på att förhandla roamingavtal än vad Telia är till exempel. Så att jag tror att det finns väl en viss risk att vi kan få till rätt så schyssta prislappar på det här om vi har lite tur.
Absolut.
Man kommer till Telia och säger, jo, vi har potentiellt 1 miljard kunder till er. Skulle det vara något ni är intresserade av? Annars går vi till 3 om det är så att ni inte tycker att det är roligt.
Ja. Nej, alltså jag tycker det är en fantastisk grej. Alltså det här, Google Fi, alla de där, det är awesome. Jag menar, ge mig ett datasim som jag kan ha vart jag än reser i världen och som fungerar åt samma taxa liksom.
Snacka om ett effektivt sätt att tvinga in mobiloperatörerna i det här. Ni är bara en dum pipa.
Ja, absolut. Och sakta men säkert så är ju det vad de här jättarna kommer att göra. Och jag kan inte göra annat än att heja på.
Ja, nej men alltså hur som helst så, jag tror du och jag är rätt eniga om att mobiloperatörer nu för tiden har på tok för mycket monopol. Alltså även om det är ett så att säga de facto monopol, du hamnar i en inlåsningssituation så fort vi börjar prata liksom uppsägningstid och bindningstid och allt sånt här elände. Så jag tror att det här är fantastiskt positivt.
Men de har ju storhetsvansinne och det är en grej som aldrig är positivt.
Nej, precis. Sen så kom den glada nyheten i veckan att Microsoft har beslutat sig för att släppa Surface Book i mer än USA. Man börjar än så länge med Australien, Österrike, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz och Nya Zeeland. Mm. Japan och Indien är också på banan. Vilket innebär att man har faktiskt valt att släppa det även i amerikanska länder eller engelskspråkiga länder. Och det tycker jag är jättepositivt. Just nu så är väl problemet med Sverige att vi är en för liten marknad. Och vi har en massa konstiga tecken i vårt alfabete. Så det är också
ett problem. Ja, det är ju ett eget tangentbord liksom.
Men
Vi har behov av ett eget tangentbord och vi är en för liten marknad.
Ja, exakt. Det är en dålig kombination.
Japp. Ja. Jag menar, det är lite skillnad med Indien och Japan.
Ja, Indien är lite fler människor än vad vi är.
Ja.
Så är det, så är det. Man gick också ut i veckan och pratade om antalet Windows 10-användare. Vi är nu uppe och snurrar någonstans runt 200 miljoner användare. Liten brasklapp på det. Det är inte 200 miljoner datoranvändare som kör Windows 10. Utan det är 200 miljoner Windows 10-användare totalt. Så vi pratar alltså även Windows 10 Mobile. Vi pratar Internet of Things. Vi pratar Xbox One. Det som däremot var väldigt, väldigt intressant, det är att man har även fått ut en del statistik från Valve. Som berättar att det är faktiskt fler och fler gamers som anammar Windows 10. Och det tycker jag är rätt positivt, för de brukar vara... Alltså de som har traditionellt sett, om vi tittar på Windows 8 som då anses vara en liksom någonting som folk inte ville ha, så var det ju så att många av de som körde Windows 8, det var just de som inte gjorde ett aktivt val. Alltså de som köpte en dator så råkade vara Windows 8 på den. Och det tycker jag är jätteintressant, för att Windows 10 än så länge... Alltså än så länge har det inte sålts så där jättemånga nya maskiner på Windows 10 förhållandevis till hur många maskiner som finns sedan tidigare. Dessutom är det så att de som är gamers, de har oftast inte traditionella maskiner. De köper inte en färdig dator, utan de bygger sin egen. Och det faktum att de lägger Windows 10 på den tycker jag är positivt.
Ja, men jag ser samtidigt att jag tror att gamer-communityn har börjat se fördelarna kopplat till DirectX. I den nya versionen av Windows, alltså effektivare hantering av GPU:er, alla de här sakerna, samt att drivrutinshanteringen är helt suverän. Gränssnittet är vad de förväntar sig. Du har inte alla de här strulen som det gnälldes så mycket om kring Windows 8. Du har så mycket alltså kopplingar mellan Windows och spelen nu. Som man jobbar stenhårt på kopplat till Xboxen. Alltså allt ifrån att du ska kunna spela in, lägga upp saker på Twitch, spela spel ifrån din Xbox på din PC. Man har verkligen gett sig in och satsat på gamer-communityn. Och jag tror att det rakt upp och ner börjar visa sig nu. Jag menar, jag har ju spelat på min Windows 10. Ja, ända sedan vi fick händerna på Windows 10 egentligen, du och jag, Johan. Och den har ju hela tiden varit bättre än vad min installation av Windows 7 har varit att spela på.
Ja, nej men alltså, tittar du rent på standardmässigt så är ju Windows 8 var snabbare än Windows 7 och Windows 10 är snabbare än Windows 8. Så att, och det tycker jag är liksom en fantastiskt bra vad ska man säga, upplevelse. Just att det har faktiskt blivit en bättre... Alltså vi har ju aldrig sett det förr. Alltså vi har ju egentligen aldrig sett det någonstans. Tittar du på mobiltelefoner till exempel, så får du en uppdatering till nästa stora operativsystem. Så i de allra flesta fall så har du en sämre prestandaupplevelse än vad du hade på den tidigare. Likadant så om du tittar till exempel på de flesta operativsystem historiskt sett, så har du varit exakt samma sak. Ett nya operativsystem innebär i vissa fall att du får en långsammare maskin, och i andra fall att du faktiskt nästan måste köpa en ny. Mm. Så jag tycker det här är liksom fantastiskt positivt att man har liksom valt att gå åt det hållet. Och jag tror det delvis handlar om att vi har kommit till ett läge där hårdvaran... Alltså vi har planat ut hårdvaran. Tittar man på extrema maskiner som gamingmaskiner, så får vi ju hela tiden bättre på standard. Men för vanliga dödliga användare så har vi liksom hamnat i ett läge nu där det funkar liksom. Vi behöver inte ha den senaste CPU:n. Alltså, jag tittade runt nu på mellandagsrean på till exempel Elgiganten och grejer. Och alltså, de flesta maskiner levereras med 8 GB RAM. Och då är det lite sådär, ja, men om det är en i3, en i5 eller en i7 har inte jättestor betydelse. Inte för vanliga människor. Visst, ska du spela på den, då köper jag det. Då måste du ha någonting vassare. Men i de allra flesta fall så
ja, men det är som i5-an. i5-an går ju alldeles utmärkt att spela på. Jag tror att det börjar bli svårt för folk att sälja PCs alldeles för, alltså för kraftigt. Argumenten blir svårare och svårare liksom.
Ja, nej men så är det. Och alltså, vi har ju hamnat i ett läge där, och nu vet jag att jag kommer få en massa skit för det här, men fler och fler av dem som faktiskt spelar har ju faktiskt liksom börjat titta på att köra på en konsol. Jag tror att de där inbitna PC-spelarna, det känns lite som att de kommer lite från din och min generation. Och de liksom börjar hamna i den åldern så att de har liksom, de har börjat, många av dem har slutat med det. Medan de som kommer som nya gamers, de går inte och köper en 20 000 kronors PC det första de gör, utan de köper en Xbox.
Jag ska vara helt ärlig, alltså grejen är att jag är ju om något en inbiten PC-gamer. Jag kan tycka det är kul med konsoler för att man är flera stycken och man kör ett bilspel eller, ja men du vet, lite sådär. Sen jag köpte min Xbox One så har jag starkt börjat fundera på om jag någonsin kommer köpa en ny hardcore-spelrigg. Jag tror inte det. Jag köpte ju Star Wars-spelet Battlefront till PC:n före jul där och satt och spelade det lite. För jag anser att shooters, det kör man på PC med mus och tangentbord. Men sen igår så registrerade jag mitt EA Access-medlemskap som man får gratis, sån här trial på Xboxen. Och då hade de att man kunde ladda ner och köra Star Wars gratis i ett dygn. Så jag gjorde det bara för jag tänkte, jag måste ju testa hur upplevelsen är mellan PC:n och att sitta och spela på Xboxen. Och jag kände att nej men alltså, jag kan nog lära mig att spela en shooter på Xboxen om man liksom ändå tänker vad det kostar mig att ha en gaming-rigg bara för att kunna köra first person om det ska vara så.
Ja, det är ju det som jag alltid har haft emot. Nu är jag ingen inbiten spelare så jag är förmodligen fel person att fråga i det här fallet, men det är ju alltid det jag har haft emot att spela på en PC. Det är ju det att så fort det kommer ett nytt spel så måste du i princip uppgradera skiten. Alltså det är ju sällan att ett nytt spel, alltså en AAA-titel, faktiskt inte behöver bättre hårdvara. Jag kommer ihåg när man släppte de senare versionerna av Quake och liknande. Det var ju liksom så här att, alltså det var ju liksom, det fanns ju inte ens hårdvara som kunde spela de spelen på max på standard när de släpptes. Utan du var liksom tvungen att vänta 2 månader innan grafikkortet som kunde spela det här spelet fullt ut fanns. Och då är jag sådär, nej men alltså, dessutom så, om jag ska vara lite sådär kritisk, så tror jag att det största problemet med det resonemanget är ju att det inbjuder ju inte de som bygger spelen. De vet att de som spelar på PC faktiskt köper ny hårdvara om det behövs. Och det gör ju också att de är inte speciellt de har ju inget incitament att göra en bättre prestandaupplevelse. Medan det jag gillar med konsoltänket, det är ju att det är precis tvärtom. Det vill säga, här har vi en konsol. Det finns ingen som har mer prestanda än någon annan. Så om du inte gör en bra spelupplevelse så kommer de att kasta ditt spel på tippen. Ja. Och aldrig någonsin spela det. Ever.
Samtidigt som du vet exakt vilken hårdvara du har att jobba med, du vet exakt vilka drivrutiner, du vet allting i detalj så du kan mycket hårdare optimera allting.
Exakt.
Och det är ju det du märker, jag menar min rigg är brutal. Star Wars var mycket snyggare på min Sony-tv kan jag säga än vad det är på min gaming-skärm här.
Ja men så är det ju, jag menar, nu har jag liksom, jag har en gammal Xbox 360 men jag har ju liksom aldrig någonsin laddat in ett spel som jag upplever går långsamt på en konsol. Det händer ju inte. För det spelet kommer ju inte att sälja en enda kopia. Om det upplevs som uselt.
Nej, visst. Så.
Ja, men det är om spelandet. Det har också hänt lite på den portabla fronten från Microsoft. Dels så har det börjat ryktas om att Windows 10 Mobile kommer att släppas den 12 januari. Alltså i övermorgon. Men en annan kul grej som kom nu i veckan, det är att Microsoft har börjat satsa lite mer på sitt Band 2. Mm. Det har trillat ut en del nyheter under julhelgen om liksom nya funktioner, möjlighet att styra musik till exempel från sitt band, möjlighet att liksom lägga in reminders på ett enklare sätt, möjlighet att till exempel under träningspass så kan man helt enkelt sätta sitt band i typ silent mode så man får inga notifieringar under tiden man tränar. Men det coolaste som kom nu i veckan var faktiskt att Microsoft annonserade att man har gjort ett samarbete tillsammans med Volvo. När man helt enkelt kommer att ha möjlighet att styra sin Volvo med hjälp av sitt band. Och det tyckte jag var lite läckert. Alltså givetvis förutsatt att man kan göra det här på ett hyfsat säkert och vettigt sätt liksom. Men jag tycker fortfarande att det här är rätt intressant att man kan göra det här. Och dessutom är finessen med det här är att det är inte bundet till... det är inte bundet till en specifik plattform. Så det är inte så att du måste ha en Windows Phone för att göra det. Utan har du ett Microsoft Band och då har du knutit till någon typ av telefon. Om det är en iOS-device eller en Android-device eller vad det är för någonting. Så kommer det att funka. Jag tycker det är rätt schysst faktiskt. För alla de andra har ju varit sådär att ja, fast för att kunna styra din bil från din Apple Watch så måste du ju då givetvis ha en iPhone. För att annars har du ingen Apple Watch. Och det funkar inte tillsammans med Android Wear till exempel. Så jag tycker det är coolt faktiskt.
Det blir kul att se. Alltså jag tycker ändå att Band 2 är... jag tycker den är bra mycket snyggare än Band 1. Men den går fortfarande att göra mer... Jag skulle ha den lite diskretare.
Jo, nej men absolut. Jag håller helt med dig. Den vinner inga poäng för snyggast device. Men det tror jag också delvis har att göra med att den ser inte ut som en klocka. Det vill säga, alltså, tittar jag på min LG G Watch R till exempel, eller på din Samsung Gear, vad det nu heter, så den är ju inte heller speciellt vacker. Men den ser ut som en klocka, så alltså får den, liksom, den får lite liksom, free pass eftersom den ser ut som en klocka. Men eftersom det här ser ut som ett armband vilket som, så behöver den nog se lite snygg ut.
Ja, alltså grejen är att jag tycker att de har lyckats med halva sidan. Alltså den sidan som är uppåt då, där du har displayen, tycker jag är skitsnygg. Det är den här fula klonken, alltså där du fäster ihop den, som jag inte tycker är snygg. Nej. De som har lyckats bra där, det tycker jag var Sony med deras Fuel Band. För den såg nästan seamless ut runt omkring.
Men samtidigt så tror jag att det är också att... För det finns ganska många... Om du går in i en klockaffär och tittar. Så finns det ju ganska många klockor som inte är jättevackra. Men då,
absolut,
då
kommer, men det är en smaksak.
Då kommer de ju undan med det faktum att de är en klocka. Ja. Men eftersom... Alltså tittar du på Microsoft till exempel. På deras Band 2 så är ju... Microsofts egna vision är ju att du har den på andra hållet. Alltså att du har displayen på insidan. Och då behöver du ha någonting som blir som ett snyggt armband. För annars kommer folk att tycka, vad är det där för något konstigt han har på armen liksom. Medan hade det sett ut som en klocka som min LG gör. Då är det så här, ja nej men det är en klocka. Ja men då vet jag.
Ja nej men absolut.
Hade vi något mer roligt på Microsoft-fronten?
De har ju ryktats lite om att de ska ta fram... De pratade om det här förut, att man ska ta fram en liten Xbox- för att konkurrera med Apple TV:n. Men nu återigen är man tillbaka på det där, att man ska nog kanske göra det. Vi får se, allt det här är bara rykten just nu. Men tanken är ju att man ska ha en liten mindre enhet egentligen. Som liksom du kan ha för att kasta till, för att kolla på Netflix. Ja, men den typen av billig mindre enhet.
Ja, jag hörde faktiskt en kille som lanserade lite av den här aspekten på nätet häromdagen där man pratade om just det här med att jag vill inte ha en TV som är intelligent. Jag vill ha en så korkad TV som det går. Helst ska det vara så, ström, en HDMI-kontakt, klart. Därför att jag vill att liksom lådan som jag kopplar till ska vara den som är intelligent. Som jag ser det så, jag upplever ju det själv. Och då har jag ändå en ganska minimal setup. Jag har en TV, jag har min TiVo-box, jag har en Chromecast som jag typ aldrig använder. Och sen har jag en smart-TV då, alltså en Samsung smart-TV som har en del appar och grejer i sig. Och problemet här är ju att jag måste ju förklara för folk. Ja, men om du ska titta på HBO, då måste du välja att titta på smart-tvn därför att det finns inte på TiVon. Vill du titta på Netflix, då kan du välja antingen smart-tvn eller TiVon. Vill du däremot titta på inspelad tv, då måste du välja TiVon. Alltså, det blir så förbannat rörigt. Och jag håller med dig. Jag hade jättegärna sett att lite som det här konceptet som man hade förr i tiden när man byggde sin HTPC. Min vision med HTPC, det var ju liksom att det enda jag behöver ha, det är den. och så en skitkorkad skärm som levererar en bra bild. Det är det jag ska behöva.
Ja.
Nu kom vi inte dit, därför att så fort det började trilla in streamingtjänster och liknande så ville de inte ha med HTPC-communityt att göra, för det var liksom, ja, det ville man inte. Men det som kan bli intressant nu tycker jag, det är att börja till exempel titta på den nya Apple TV till exempel, har ju fått fantastiskt bra kritik. Därför att äntligen har man byggt en Apple TV som faktiskt gör någonting. Och inte bara visar en webbsite, utan man har faktiskt vettiga appar som funkar. Man har kunnat bygga en riktig Plex-klient, man har kunnat bygga HBO och Netflix. Det är trots allt en av de största plattformarna för tv-anslutna devices. Vilket gör att alla är intresserade av att göra appar till dem. Så jag tycker ju det, alltså det är ju en positiv liksom utveckling. Och jag skulle jättegärna säga att antingen Microsoft eller Google gjorde någonting liknande. För de har ju, alltså tittar man på Googles App Store, skulle de gjort en, säg att de hade gjort en Android-sticka med en vettig fjärrkontroll till, där man kan installera appar från App Store eller från Play Store, så tror jag man hade hamnat i samma läge.
Men du är väl lite där med Nexus TV, är du inte det?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett den på bild ens.
Jag har inte heller sett den live, men vad jag har förstått så är det, den är ju mer än vad Chromecasten är. Chromecasten är ju ren pass-through, men Nexus TV:n vad jag har förstått ska ju vara en smartare device som du kan göra mer med. Du har en fjärrkontroll, du ska kunna ha spel på den och så vidare.
Ja. Nej.
Men vi får se om vi kanske kan grotta lite där. Det vore väl kul att testa en sån om inte annat.
Ja, nej men absolut. Och som sagt, jag för det är ju som du och jag har pratat om det här med Chromecasten. Att jag tror det som Chromecasten faller på, om man tittar på vanliga människor, så är det just det faktum att det är så stor skillnad i hur man använder den jämfört med hur man har använt saker tidigare. Alltså den är inte... Alltså om du ger en människa som aldrig har talat om Chromecast, så kommer de förmodligen inte fatta vad de ska göra med den. För just det här tanken att nej, men du använder din telefon som uppspelningsenhet. Folk är så vana vid digitalboxar, DVD-spelare, liksom... Så att man har gjort det här på ett visst sätt och man har liksom varit nöjd med det.
Jag måste säga att jag har faktiskt trätt in lite i en ny värld här i samband med jul. För att där jag har spenderat hela julen så har det inte funnits ett vanligt tv-abonnemang.
Det är ju spännande.
Bara playtjänster och Netflix.
Jaha.
Det var en annorlunda julafton kan jag säga när man kollar på Kalle via SVT Play. Jag måste säga att det var faktiskt jätteintressant, för att i vanliga fall så är det så här, när du har en chans att fuska, det vill säga gå över till vanlig tv till exempel, då märker du inte alla problemen. Det är lite som, alltså du och jag har snackat om det där förut, att när vi testar grejer så då vill vi gärna testa dem live. Man vill tvinga sig själv att leva med det här för att se vad som händer. Och det här vart verkligen sådär, alltså SVT Play, fantastisk tjänst. Men du, helt jävla värdelöst när du ska sitta och kolla på Kalle vid rätt tillfälle och skiten inte ligger uppsatt. Alltså ingenstans på sajten så går det direkt att hitta Kalle. Så man måste gå in, alltså jag fick koppla ur Apple TV:n, koppla in en Chromecast, koppla upp enheterna på nätet. Googla fram sändningen, för att den fanns där men den var inte presenterad i SVT Play-appen. Starta sändningen via Google-sökningen och streama den till Chromecasten.
Jag hade ju lite samma diskussion med mig själv när jag valde att köra på Comhems TiVo. Att helst så skulle jag ju vilja skippa vanlig live-tv. För vi tittar aldrig på vanlig live-tv. Hade de streamingtjänster jag kört haft allt det jag behöver, så hade jag inte haft ett kabel-tv-abonnemang. Men det jag har konstaterat är att vill jag kunna se allt så kan jag inte göra så. Det går inte.
Nej men så är det absolut. Och jag tycker att... Men, ja, jag måste säga. Jag har precis, när jag kom hem här och kopplade om min nya tv-box. Jag fick en ny tv-box i nya lägenheten med Comhems lilla HD-box. Den är stor ungefär som en nuck. Jävligt soft. Men då visade det sig att de har slagit på alla kanaler som finns i min box. Jag vet inte om det är något öppningserbjudande eller vad det nu är. Men jag har precis fan mig allt förutom golf. Golf har jag inte fått. Allt annat har jag fått. Och jag, du vet, den här exalteringen som man känner när man inser att man har allt som finns. Man blir så här,
så det brukar, det är ungefär som första gången man tittar på Netflix. Man kommer tillbringa typ 6 timmar med att bara bläddra. För man kan inte bestämma vad man ska börja titta på. Man får liksom som beslutsångest.
Exakt så. Men nu när man har det här så har jag insett att, jag har haft en kanal på hela dagen. Men det är bara för att jag är jag. Och det är Outdoor TV. Jag är jägare. Jag tycker om jakt. Det är jättemycket amerikanska jaktprogram. Det är pilbågsskytte. Jag är pilbågsskytt. Det är vanligt skytte. Jag är skytt och så vidare. Allt det där var jätteroligt att titta på. Så det skulle jag nog ha nytta av. Men annars är det så här. Alla filmkanalerna. Nej, totalt ointressant. Vanliga så här 1-12, du vet, våra vanliga kanaler. Nej, inte direkt intressant heller, precis som du säger. Jag är inte intresserad av att sitta och kolla på de där grejerna, för livet ser inte ut så.
Jag spelar ju in dem istället. Det är ju det min TV-box gör till mig, liksom. Jag bandar det jag vill titta på.
Ja, men det är ju skitsmart. Men sen är det, ikväll så ska jag försöka hålla mig vid liv, trots att jag inte har sovit någonting natt, så ska jag få äntligen på den här säsongen få se min första amerikanska fotbollsmatch i år. Så att det ska jag göra ikväll. Jag ska kolla på NFL. Men ja, en parentes. Lite mer Microsoft-grejer. Kommer du ihåg Ray Ossie?
Yes.
Ray Ossie startade upp ett företag som heter Talco. Som egentligen jobbar... De jobbar med voice over IP. Och cloud-telefonsamtal och konferensgrejer. Det företaget har nu blivit uppköpt av Microsoft. De kommer ta hela teamet och appen och integrera det i Skype. För att ge bättre funktioner för Skype och Skype for Business. Däremot så kommer Ray Ossie inte att följa med. Och för er som inte vet vem Ray Ossie är, så var han alltså Microsofts Chief Software Architect. Så hyfsat betydelserik kille fram till 2010. Men så Talco kommer införlivas i Skype-teamet.
Ray Ossie är för övrigt han som ligger bakom OneDrive for Business.
Ja, för det var ju den tiden det hette Groove.
Ja, men precis, synkmöjligheten till SharePoint, om vi säger så.
Exakt.
En annan grej som också lyftes i veckan är Microsofts möjlighet. Man har pratat om det här med att det spioneras en massa på sina användare och hit och dit och sådär. Och de har fått rätt mycket skit för det här med att de har ju varit tvungna att ge efter för till exempel NSA och liknande. Och det man har gjort nu i veckan är att man har gått ut faktiskt och sagt det att vi kommer att försöka i den mån vi kan införa en tjänst som innebär att skulle... någon stat spionera på dig, eller ser vi tendenser till att någon stat försöker spionera till exempel på din mail eller liknande, så kommer vi försöka berätta det för dig. Jag tror spontant att om det skulle vara NSA som spionerar, så finns det nog en viss risk att de på grund av lagar och regler och liknande inte ens får lov att berätta det. Men samtidigt så skulle jag nog vilja påstå att även om vi inte får en varning när NSA spionerar på oss, så är det nog en bra sak att vi får en varning när andra spionerar på oss.
Absolut. Jag menar, NSA, då kommer vi tillbaka till det här vi har pratat om förut. Om det är FISA-lagar som träder in, det vill säga nationens säkerhet, då får Microsoft inte säga någonting. Är det däremot FBI, alltså federala staten, då får Microsoft informera till viss del.
Apropå det, du såg väl nyheterna i veckan om att det var ju inte bara invånare i USA som NSA hade spionerat på. De hade ju även spionerat på parlamentet.
Ja, jag är inte förvånad om vi säger så. Alltså det här är ju statsmakten inom statsmakten. Det storebror ser det ju, alla de där grejerna är ju... jag tror att det är jävligt sunt just nu i de här tiderna att faktiskt vara lite paranoid. Jag tror att man mår bättre av det. Microsoft har ju också släppt en selfie-app till iPhone. Som om vi inte behövde mer sätt att ta selfies. Den heter Microsoft Selfie. Jag vet, ja.
Yay. Hur många selfies tar du, Mats?
Ja, inte så många, så jag känner att det behövs fler selfie-appar.
Behöver du en speciell app för att ta en selfie?
Ja, jag behöver en kamera-app.
Nej, men alltså jag menar en speciell app. En selfie-app.
Nej.
Äger du en selfie-stick?
Nej.
Det var ju skönt att höra.
Ja, i och för sig, den kallas min arm.
Ja, precis. Lite begränsad räckvidd, men har man en bra kamera på telefonen så har det ingen betydelse.
Nej, men så är det. Jag vet inte om vi har så mycket andra roliga Microsoft-nyheter direkt. Det var ju Windows 10 användarna och det här med krypteringsnycklarna, Johan.
Ja, den tyckte jag faktiskt var rätt intressant. Det är så här att från och med Windows 8.1 tror jag det var, så är ju BitLocker standard i alla versioner av Windows. Inte bara Enterprise som det har varit tidigare, utan man kan även på en Pro-maskin få BitLocker. Det innebär att om du sitter på ett företag, de rullar ut din dator med BitLocker, så kommer de förmodligen att sätta en snygg liten group policy som säger spara dina krypteringsnycklar i Active Directory. Därför att de litar inte riktigt på dig som användare att hålla koll på dina krypteringsnycklar. Och du skulle bli jättearg på IT-avdelningen om det visar sig att allt ditt jobb försvinner på grund av att du har slarvat bort din krypteringsnyckel. Så att IT-avdelningen har en viss självbevarelsedrift och ser till att den nyckeln finns någonstans. Detsamma gäller Microsoft. Det vill säga, du skulle bli jättearg om de slår på, som standard slår på BitLocker på din nyinköpta dator utan att berätta det för dig. Och du inte har koll på din BitLocker-nyckel och det visar sig att din dator inte går startande och du inte får ut dina filer. Så att det man helt enkelt har gjort, och det har man gjort egentligen ända sedan 8.1, det är att BitLocker-nyckeln faktiskt sparas i din OneDrive. Om du har en icke-domänansluten maskin, alltså en privat maskin där BitLocker påslaget, så kommer din BitLocker-nyckel att sparas i OneDrive.
Ja, det gäller väl även om du har en... hur blir det där om du har en domänansluten maskin men där du slår på BitLocker? Går den automatiskt in i AD:et och sparar nycklarna där, eller lägger den det i OneDrive då?
Nej, det krävs en policy. Men jag tror att det finns en begränsning som säger att du inte ska göra det om du sitter på en domänansluten maskin.
Okej, okay, ja, det hade ju varit logiskt.
Lite sådär, jag är lite fastig på det. Om det är någon av våra lyssnare som vet det här bättre, så annars så kan jag ta reda på det till nästa vecka.
Jag kan säga att det här är någonting jag har använt mig av, jag vet inte hur många gånger, på min Dell 8-platta. För att varenda, varenda gång som jag har uppgraderat Windows 10 på min platta, så har BitLocker-nyckeln behövts för att låsa upp OS:et.
Sen är det ju givetvis sådär att om du nu inte litar på Microsoft att ha ordning på din BitLocker-nyckel, så kan du givetvis spara undan den och du kan givetvis alltså plocka bort den från Microsoft. Du kan se till att de inte har hand om den längre. Det går att lösa. Däremot så skulle jag ju tycka spontant att om mina föräldrar går och köper en dator där BitLocker är påslaget, så ser jag bra mycket hellre att den hamnar i OneDrive än att de ska ta hand om den. För jag är rätt säker på att om de tar hand om den, så kommer den inte att finnas speciellt mycket längre än så.
Nej, så är det ju.
Jag vet hur lätt de har för att hantera sina lösenord, så att det är lite sådär. Vad blir den? 25-30 tecken lång, slumpmässig, alfanumerisk sträng. Nej.
Nej. Och återigen, någonstans ligger allt det här också i, okej, okay. din privata PC som du har då krypterat disken på, hur stor är chansen att det är ett problem att den nyckeln förvaras i en molntjänst, för det är egentligen vad du gör. Alltså om du inte litar på Microsoft, nej men spara ner den, ta bort den därifrån och lägg upp den i Dropbox då, om du tror på att de har bättre säkerhet.
Liksom. Ja, eller lägg den på en USB-stick eller någonting, vad som helst. Alltså det är ju...
Tatuera in den på underarmen.
Det är så här, jag tycker fortfarande, även om alltså, givetvis är det jättebra att folk får reda på det här. Det är givetvis så att folk ska vara medvetna om att den ligger där. Om man ska göra ett aktivt beslut. Men jag tycker framförallt att de som inte har kompetensen att göra ett aktivt beslut, för dem är det en fantastisk funktion att den faktiskt finns där. Alternativet skulle vara att inte kryptera disken överhuvudtaget, och det hävdar jag är sämre.
Absolut, och jag menar, det är fortfarande så här att vadå, om du är en sån privacy nut så att du har ett problem med det här, ja men då är du också kompetent nog att flytta nyckeln. Ja, jag tror att det var väl ungefär det vi hade kring Microsoft idag va? Vi har lite små Google-grejer och sen har vi lite CS-grejer.
När vi tittar på Google-sidan så dels så har Google gått ut i veckan och sagt att man förmodligen kommer att kasta ut Oracles Java-motor från Android. Och det kommer med stor sannolikhet att ske från nästa version av Android, det vill säga version N. Som är Niklas.
Mycket av det här bygger ju delvis på Oracles eviga jävla bekymmer med att hantera sin kod. Men också på grund av det rättsfallet som är mellan Google och Oracle kopplat till Java-koden såklart.
Jag har egentligen en rent teknisk synpunkt. Om Java-motorn i Android beter sig som Java-motorn gör på en PC så har jag full förståelse för att de slänger ut den. För att, alltså, jag har jobbat med liksom IT-drift de senaste 20 åren och jag skulle vilja påstå att näst efter skrivare så tror jag att det är Java som har ställt till mest problem.
Ja, jag är 100% beredd att hålla med dig.
Ja, det är helt okej. De har min välsignelse utan tvekan.
Ja, men jag tror att det där är bara ett steg åt rätt håll och ärligt talat. Av de här stora mjukvaruföretagen så är det något företag som jag tycker kan få en up the rear, så är det Oracle. Jag lekte med en kul grej under julen. Du vet, man har så här julklappslekar där man ska köpa en present för max 100 kronor och så vidare.
Yes.
Jag var på Clas Ohlson och hittade Clas Ohlsons variant av Google Cardboard.
Cool.
50 kronor kostar den. Man viker ihop den, det var alldeles utmärkt lätt och allt det där. Sjukt roligt. Så att för alla där ute som har en Android-telefon och inte har testat det här. Gå till Clas Ohlson, köp en sån här för 50 spänn, vik ihop den och enjoy. Jag kan säga att det fungerade inte så bra med min OnePlus X. Det funkade men inte så bra. Jag har testat med en Samsung S5, det fungerar hur bra som helst. Kan även konstatera att... pensionärer likväl som småbarn tycker det här är fantastiskt kul att åka berg- och dalbana och hålla på och titta sig omkring. Men bortsett från allt det roliga så var det faktiskt så att nu var det ett läkarteam i, ska vi se vart det var någonstans. Undrar om det inte var i Kanada eller någonstans. Nej, Miami var det. Som faktiskt har räddat en liten bebis genom att använda Google Cardboard inför en operation. För att liksom kunna se och titta runt och inuti henne baserat på röntgenplåtar och dylikt. För att se hur de skulle göra operationen. Och de sa att den gamla VR-tekniken de hade för sånt här, den var så dålig. Men när de använde Google Cardboard och en smartphone så var det så outstanding och en avsevärt mycket billigare lösning.
Ja, det är väl skitbra. Det är hur coolt som helst. Det är lite samma vision som Microsoft har kring sin HoloLens. Alltså att man ska kunna se det man tittar på och man ska kunna liksom interagera på ett lite annat sätt också. Det tycker jag är hur häftigt som helst.
Och på lite mer Android-sidan då så kan vi säga att det har kommit lite läckor kring OnePlus 2 Mini. Som ser ut att bli en riktigt vass lur, förmodligen den jag hade velat köpa. Så vi pratar alltså om en 4,6-tums telefon med 1080p-display med 479 pixels per inch. En Snapdragon 810 8-core CPU och 4 GB RAM och 64 GB storage. Det här ser ut att vara en riktigt elak telefon. Och det verkar som att den ska komma ganska snart.
Det tycker jag är schysst. Det är kul.
Sen var det två andra grejer som var lite kul här. En snubbe som har byggt en egen lightsaber, Johan.
Coolers.
Och det här är alltså en 7 watts blålaser. Och den är alltså många gånger starkare än vad man behöver för att göra någon blind. Och den är stark nog för att kunna bränna igenom vajrar och andra hushållsföremål. Det finns en video på det här. Vi kan ju lägga med den i show notesen.
Absolut.
Man är ju lite sugen på att bygga en sån här. Sen har vi New York. Håller man på att göra en smart grej som jag hoppas kan komma till resten av världen med. Nu ger sig New York på att installera ett publikt gigabit wifi. Och det man gör är att man tar de gamla telefonkioskerna runt omkring i New York. Och så gör man om dem till reklampenare å ena sidan och laddstation, 911-station och då gigabit wifi.
Det är coolt.
Det är så jäkla tufft, ärligt talat. Så att jag hoppas att det här kan bli ett föredöme för resten av världen. Det vore ju supernice verkligen.
Ja, absolut.
Sen har vi Elon Musk som har gått ut och sagt att Teslas bilar kommer vara självkörande inom 2 år. Det är lite coolt.
De är ju nästan självkörande redan idag. Så att,
ja. Och sen, jag vet inte, pratade du och jag om SpaceX-grejerna före?
Nej, det gjorde vi inte. Vi har nog inte pratat om det alls, tror jag.
För nu gjorde man ju i alla fall det här försöket och lyckades. Det vill säga, målet var egentligen att när man skickar upp raketer i rymden så kostar ju de här jäkla startraketerna, kostar ju att det är, jag kommer inte ihåg om det var någon siffra på 50 miljoner eller miljarder eller något sådär. Det var helt absurda pengar. Mm. Och det är ju en engångskrutladdning som du blåser av och sen så är de liksom förstörda och landar i havet någonstans. Så vad SpaceX ville uppnå var att man ville få de här raketerna att landa på jorden igen så man kan återanvända dem. Man har gjort upprepade försök med att landa på stora plattformar ute i havet, men det har inte gått någon bra. Men i slutet på förra året så lyckades man med att landa en igen på marken. Så att nu har man återvinningsbara startraketer, vilket ju kommer såklart skära ner all rymdforskningskostnad enormt mycket. Jag tycker det här var så attans coolt.
Ja, och från en sån här lite stor och häftig sak till en lite mindre stor och häftig sak, fast den är fortfarande häftig. Vi pratade igen om TiVo. Och numera, eller i veckan, så gick man ut från en pressrelease från TiVo. Där, och det här var rätt intressant, för att det här hamnade faktiskt i typ amerikanska nyhetssajter, alltså typ Engadget och liknande. För att det man har gått ut helt enkelt är att man har sagt att man kommer kunna byta kanal på TiVon med hjälp av sin Android Wear-klocka eller med hjälp av sin Apple Watch. Och det här tycker jag var lite häftigt, därför att jag har inte läst någon som helst nyhet om det här som kom direkt från TiVo. Utan det här verkar vara ett initiativ bara från Comhem. De har ju idag en egen TiVo-app till sin då Comhems TiVo. Där man kan spela in TV-program och man kan se guide och man kan streama vissa program och sådär. Och jag tycker det är rätt snyggt att man faktiskt har valt att säga att nej, men vi vill även kunna göra det här från klockan. Och just att det blev nyheter i det faktum att det bara är Comhem som har gjort något liknande. Och det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt.
Coolt. Sen du och jag har ju snackat mycket om det här med drönare förut. Nu har ju Japan infört en hel del nya regler kopplat till drönare. Ganska hårda regler och så vidare. Och då är frågan, hur ska man då efterleva det här? Jo, då är det så att Tokyos poliskår, de har som idé att de ska ha helt enkelt en större drönare som de flyger runt med för att jaga okända drönare som inte är där de ska vara. Eller som är där de inte ska vara. Och vad de ska göra är att med den här stora drönaren så ska de kasta ett nät på de små drönarna så att de druttar ner i backen helt enkelt. Och de har fått lite skit för det här, för att jag menar, Japan är ett sånt high-tech-land och att ha en större drönare med ett nät känns ju inte som en high-tech-lösning direkt, men förmodligen väldigt effektivt.
AMP-pistolar har varit coolare.
Jag tycker det också, men hur som haver barnen. Stora drönare ska jaga små drönare i Japan.
Jag tänkte vi skulle bara lite snabbt försöka bara beta igenom en del av länkarna från CS som i alla fall jag tyckte var intressanta.
Jag tänkte säga så här, alltså jag har inte läst igenom CS-nyheterna alls än. Det har varit min to-do-list, men det har inte hänt. Det har varit mycket röster, Johan, om att CS inte levererar någonting längre, utan att det är liksom, ja, nu har vi fått en laptop som är 1 millimeter tunnare än vad den var förra året. Yay.
Nej men jag håller absolut med. Jag håller absolut med. Vi hamnar i ett, alltså det hänger ihop med det vi pratade om i den första punkten. Det vill säga att maskinerna nu för tiden är tillräckligt bra. Det är inte så att den blir dubbelt så snabb längre. Utan vi pratar liksom relativt små uppdateringar. Relativt små liksom saker. En ny generation av någonting. Samsung släppte nu Chromebook till exempel. Ett antal leverantörer släppte vad ska man säga, Surfacebook-konkurrenter, alltså små, tunna MacBook Air, MacBook konkurrenter i princip. Det är inget jättestort, inget jättenytt. Det släpptes en del smartwatches. Bland annat Fossil som vi har pratat om släppte en ny Android, eller en ny smartwatch. Den däremot tyckte jag var lite intressant, därför att den var lite retro. Det man hade gjort där helt enkelt är att man hade tagit en av sina analoga smartwatch, eller en av sina analoga klockor, och stoppat in smartwatch-funktionalitet i den. Det vill säga, den har möjlighet att surra när det händer någonting. Den har möjlighet att liksom den kan sköta notifieringar med hjälp av belysning, med hjälp av vibrator och liknande. Men du har ingen display på den. Den har även möjlighet att liksom räkna steg och grejer. Och det tycker jag också, det är rätt kul grej. För vi har ju pratat om det här med just med problemet med batteri. Alltså i smartwatches. Och om man då är beroende av klockfunktionaliteten i sin smartwatch, så är ju det här med batteritiden ett jätte-issue. Så att den kan jag tycka är rätt intressant. Casio släppte också en ny Android Wear-klocka som jag tyckte var intressant. Wacom har släppt en standard stylus till Windows 10-devicer. Det vill säga de leverantörer som har valt att bygga in Wacoms teknologi i skärmen kommer man helt enkelt att även till datorer som inte har en stylus, så kan man faktiskt köpa till en. Tyckte det också var intressant. En cool grej som är lite sådär för oss med hipsterskägg, höll jag på att säga, är att Kodak har släppt en Super 8-kamera. Känns inte jättemodernt, men jag tycker ändå det är lite gatt, så jag vågar göra det 2016 liksom. Jag tyckte det var ganska skoj. Vad har vi med för något skoj? Jo, det var faktiskt en sak som jag funderade på. Huawei gick ut och pratade en hel del om att de har släppt ett nytt fitnessband. De kommer att släppa lite mer Huawei Watches och grejer och sådär. Och jag har ju tittat tidigare på deras Huawei Honor 7 som jag tyckte var intressant. Hyfsat billig telefon med rätt så schysst på standard. Alltså bra på standard från pengarna. Den ligger på 29,99 eller någonting, tror jag du kan köpa den för. Kunde köpa den för på någon sån här mellandagsrea. Jag tror till och med det var som du nämnde, att det var ICA som sålde den för de pengarna. Liksom. Och det tycker jag är rätt kul. Det är liksom den prisnivån som jag tycker en hyfsat bra smartphone borde ligga på. Dyrare än så tycker jag inte den borde vara. Och då gick man ut på CS nu och presenterade en Huawei Honor 5X. Som är samma där. Hyfsat på standard. Vi pratar en Snapdragon. Vi pratar 2 GB RAM. 16 GB lagring. Inte jättehysterisk på standard. Men fortfarande absolut ingen low-end-telefon. Om vi säger så. Jag tror att den skulle kunna liksom... Den är likvärdig med liksom mediumtelefoner. Däremot så är den då i aluminium, full HD-skärm och hela kittet, så att den är inte dålig på något vis.
Det känns ju lite som en konkurrent till min OnePlus X, skulle jag säga.
Exakt. Prislapp $199. Jag tycker det är schysst. Alltså jag tycker att det var någon som skrev det att vi har börjat hamna i läget nu att det här med en low-end-telefon, alltså det finns ju knappt längre.
Nej, du ska ju ner på de här enkla Lumia-enheterna typ 520 eller vad de nu må heta.
Ja, och de är ju på standardmässigt inte dåliga.
Nej.
De har sämre kamera, de har sämre upplösning, det är ungefär det.
Och de har 15 gånger bättre batteritid.
Ja, men sen så saknar de vissa av de här liksom extra coola features. Du har inte QI-laddning, du har kanske inte NFC. Nej. Alltså, men å andra sidan, det saknar ju många av high-end-telefonerna också. Så att, alltså, det är ju inte ett issue egentligen.
Nej.
Så att, ja, alltså, det är det jag håller med om. Att det är inte jättespännande på CES. Det har inte hänt jättemycket. Utan det är sådär. Men, så, till exempel Samsung. Vi kommer att återkomma till den sen. Men Samsung släppte uppkittad version av sin senaste smartwatch. Där man helt enkelt hade lite guld och diamanter och grejer. Sådär, lite lyxigare feeling. Sådär.
Mm.
Men det är liksom inget fantastiskt. HP släppte nya tunna maskiner. Ja, nej, inget konstigt.
En grej jag gillade som jag tyckte stod ut lite ändå, och det var det här med Asus monitor som bara kör USB typ C.
Mm. Jag tyckte den var cool, därför att det är ju en sån grej. Jag är ju sån här helt beroende av dubbla skärmar. Jag kör alltid dubbla skärmar. Mm. Jag älskar dubbla skärmar. Mm. Och jag vet att när jag satt på TrueSec så hade ju Nyström köpt någon sån här liten USB-skärm. Problemet var att då var det liksom USB 2.0.
Mm.
Upplösningen var inte fantastisk. Men just liksom att den är tunn som ungefär din laptopskärm. Du kan packa ner den i väskan och sitter du i en flygplatslounge så kan du faktiskt ha två skärmar i alla fall.
Mm.
Och det var det här jag gillade med den här. Den har ingen extra strömadapter och ingenting sånt, utan du jackar in den i din laptop, ställer den vid sidan om och så har du en extra skärm.
Mm.
Alternativt om du sitter i ditt konferensrum och vill presentera, då ställer du den bakom din egen skärm och så ser de från den sidan. Liksom.
Ja.
Jag tyckte det var hur coolt som helst. Och, som sagt, nu när fler och fler maskiner börjar gå över till USB typ C,
mm,
så tycker jag det här är helt klockan.
Ja, det är ju så skönt att vi närmar oss det som du och jag ofta tjafsar om, och det är det här med standardisering.
Oh, nice.
En kontakt, come on, give it to us. Oavsett om du kör Mac, PC, alltså Android-telefoner eller whatever. Tack gode gud om vi kan nå dit till slut.
Ja, men alltså det var väl ungefär... Jo, en sak till på CES som faktiskt var en riktigt bra nyhet.
Mm.
Netflix gick ut och sa att man har släppt Netflix överallt.
Till och med Antarktis.
Ja, typ så. Ja. Nej, kanske inte.
Jo, men det stod faktiskt.
Ja. Det man dessutom gjorde var att man gjorde ett samarbete tillsammans med LG.
Mm.
Där man helt enkelt gick ut och sa att köper du en LG-telefon så följer Netflix med.
Just det.
Och det tycker jag också är att i den här andan som du pratar om, att man liksom ska klippa sin kabel-tv-lina liksom. Mm. Så det är ju här klockrent. Jag menar, om jag köper en LG-telefon eller en LG-tv med inbyggd Netflix-abonnemang,
mm,
ja, då behöver jag inte mycket mer liksom.
Ja, och här står det väl dessutom att du ska få prepaid access till Netflix.
Ingår i abonnemang, eller ingår i tvn liksom. Jag tycker det är hur coolt som helst.
Ja, det är faktiskt fräckt.
Ja. Så det var väl den enda grejen jag egentligen tyckte var liksom riktigt revolutionerande. Sen var det mycket snack om liksom, vad heter de? CarPlay, Apple CarPlay och Android Auto och grejer och sådär. Och, ja. Det var lite häftigt att Amazon har byggt in samma funktionalitet som vi pratade om Band 2 innan, att man kan via Alexa kan man prata med sin bil och säga till den att den ska till exempel starta eller den ska, ja, vad det nu är. Tycker det är hur kul som helst. Men som sagt, det som du säger, det är lite sådana små grejer. Det är inte de där riktigt revolutionerande grejerna. Och framförallt är det ju ingenting som, alltså, vi inte har sett någon variation på innan. Alltså jag menar, det är ju som om Apple släpper en ny smartphone eller Google eller vem det är. Det är ju inte så att det är så... Shit, vilken telefon. Utan det är så här, ja, men den är bra.
Mm.
Den är inte fantastisk. I de allra flesta fall så finns det liksom, det är inte så att det är liksom milsvid skillnad mellan dem och någon annan. Utan det är ju liksom same same but different.
Ja.
Ja. Slutligen så tänkte jag bara nämna, jag la en liten blänkare på Facebook innan jul om att jag hade fått ett litet roligt paket skickat till mig.
Mm.
Och jag tänkte faktiskt berätta vad som fanns i paketet.
Ooh, do tell.
Ja, en Samsung Gear S2.
Ooh.
Alltså Samsungs nya smartwatch.
Ja.
Den som jag berättade om lite tidigare som de hade satt diamant och guld på. Jag fick inte den med diamant och guld.
Nej, men Tulle, hur överlevde du?
Ja, jag vet inte. Jag fick faktiskt den enkla varianten. Det var för att det var rätt så tung... belastning på just lånekontot på Samsungs smartwatches för tillfället, så att jag fick den som fanns liksom.
Okay.
Det finns en enklare, den ser ut ungefär som för mig som är mig och dig som är lite äldre i alla fall, så om man kommer ihåg de här Swatch-klockorna, alltså plastarmband och plastboett och sådär.
Mm.
Och sen finns det då en som heter Classic som är lite mer metall och läder och lite sådär, vad ska man säga, traditionell klocka liksom.
Mm.
Jag måste säga att jag var väldigt positivt överraskad.
Mm-hmm.
Jag tyckte att klockan i sig är bra mycket enklare och alltså bra mycket lättare än alla Android Wear-klockor jag har sett.
Mm.
Jag har själv inte rört en Apple Watch, men jag har hört från alla som har använt den att den väger rätt mycket, mycket liksom. Den är inte lätt liksom. Den här väger ungefär som en Swatch-klocka. Den väger nästan ingenting. Batteritiden, inte fantastisk, men definitivt jämförbar med alla andra smartwatches. Inga konstigheter. De har dessutom, istället för som Android Wear har de en knapp på sidan. Denna här har två, det vill säga en meny knapp och en hoppa tillbaka knapp. Och man har dessutom satt en sån här liten ring kring själva urtavlan som man kan använda som ett scrollhjul. Så när man snurrar till det här hjulet så kommer du upp ikoner. Tänk er ungefär som på en Apple Watch, fast istället så sitter alla ikonerna runt själva urtavlan.
Okay.
Och när man liksom har bläddrat ett varv så byts ikonerna ut och man har flera så att säga. Man kan själv välja vad man vill lägga för någonting där och ja, i vilken ordning och sådär.
Mm-hmm.
Så har man fler appar så kommer man liksom till en ny skärm när man har så att säga motat den ett varv. Man kan även liksom direkt gå in och klicka på respektive ikon och sådär. Så det är inga konstigheter, men det är ett rätt snyggt sätt att navigera. Det är lite som liksom crown på en Apple Watch. Jag tycker det är rätt stiligt sätt att göra det på. Det finns bara ett problem med den.
Okej, du tell.
Ett enda problem. Och det är det här problemet som du och jag har snackat om. Det är en plattform till. Det är mitt enda problem med den. Det betyder i princip att som nu när jag har kört min Android Wear-klocka, så med jämna mellanrum så trillar det ut någon uppdatering till någon av mina appar där det är så här, vi har Android Wear-stöd. Som vi pratade om, Google Authenticator till exempel. Vi har pratat om Spotify har stöd, LastPass har stöd, eller ja, massa sådana här olika varianter. LastPass har inte stöd, de hade stöd för Apple Watch. Men hur som helst, det trillar ut med jämna mellanrum nya appar som har valt att ha stöd för Android Wear. Och jag är rädd för att om det finns en plattform till, så är risken att man kommer hamna i ett läge där ja, men den appen har stöd för den plattformen men inte den, och vice versa. Och det ser jag som ett problem. I alla andra avseende så gillar jag konkurrens. Jag tycker det är fantastiskt bra. Ju fler leverantörer som levererar till exempel Android-telefoner, ju bättre är det. Men problemet är så länge det är Android-telefoner.
Mm.
Jag ser det som ett problem att liksom, det är därför jag till exempel inte är speciellt förtjust i Samsungs Tizen-koncept. Därför att det är också samma sak där. Det är en ny plattform. Jag menar, med tanke på hur jobbigt Microsoft har för att få sin plattform att slå och få apparna att byggas till Windows Phone, som ändå har 3% av marknaden, vilket är löjligt lite, men det är i alla fall 3%. De är ändå den tredje största leverantören. Hur i helsike ska man då kunna få ytterligare en plattform att funka? Det kommer inte att hända. Och jag tror det är samma problem här. Det vill säga, styrkan i Android Wear är att oavsett om du köper en OnePlus 2, en Samsung, en Google eller vad du köper för telefon, så har den Bluetooth. Alltså kan den ansluta en Android Wear-klocka och alltså kommer den att fungera.
Mm.
Sen att man då har specialare som gör att man kommer kunna ansluta, eller man kan ansluta Android Wear till iOS och liknande. Det är egentligen en annan grej. Och som sagt, jag tycker ju att Microsoft Band-strategi är fantastisk. Men om vi utgår från att vi har Apple Watch som funkar på iOS och vi har Android Wear som funkar på Android, därför att det är samma leverantör av operativsystem och telefonoperativsystem eller och klockoperativsystem.
Mm.
Så blir det ett problem om man skaffar fler plattformar. Jag är till exempel övertygad om att om man tittar på Microsoft Band, så det kommer inte komma speciellt många tillverkare som bygger appstöd för Microsoft Band. Det som du kommer kunna göra, det är sådana grejer som OS:et i sig kan styra över. Ja, men du kan pausa Spotify därför att du kan pausa musik, för det styr OS:et över. Men du kommer inte kunna liksom, du kommer inte kunna få upp en låtlista på Spotify om inte Spotify själv väljer att nu ska vi ha Microsoft Band stöd och det är jag väldigt väldigt tveksam till att de kommer att göra. Så det är det enda problemet, och det tycker jag är så fantastiskt synd, för att det är en enormt bra enhet och den funkar jättebra. Man har valt att göra en del grejer som faktiskt är smartare än Android Wear, tycker jag. Framförallt i det här med att man ska bläddra mellan skärmar och grejer. Det är lite knixigt i Android Wear. Det är inte helt intuitivt i alla lägen. Men däremot så tror jag som sagt problemet är att det förutsätter att de får stöd från apptillverkarna. För det ser man ju till exempel, tittar du till exempel på att köra Android Wear mot iOS idag, så funkar det jättebra. Det finns en app som gör att du får alla notifieringar så här, men där tar du stopp. Du kan använda notifieringar, du kan använda Googles egna appar. Men du kan till exempel inte använda Spotify på en Android Wear-klocka knuten till en iOS-enhet. Därför att Spotify för iOS har inte byggt in ett Android Wear-stöd. Och det är ett jätteproblem, som jag ser det. Men som sagt, i övrigt har jag ingen synpunkt alls på klockan. Jag tycker den funkar jättebra. Sen på en helt annan not så ska det bli jättespännande att se just det här med wearables. För sen Apple Watch släpptes och sen Android Wear släpptes så har det ju inte hänt så där jättemycket. Alltså de är ju där de är. De har fått lite uppdateringar men det har inte så där revolutionerat marknaden. Och jag har till och med hört folk som är så där att de har börjat fundera över, finns det verkligen en anledning för smarta klockor? Finns det verkligen en marknad för smarta klockor? I mitt fall anser jag att det finns det, därför att jag bär normalt sett inte på en klocka, därför att jag tycker att den inte gör någonting. Alltså den tillför ingenting för mig. Däremot så tycker jag att en smart klocka tillför en del, eftersom jag får notifieringar och grejer på den. Men en vanlig klocka tycker jag tillför för lite. Så i mitt fall så är det liksom en klocka plus. Då finns det ett värde för det. Men till exempel så, om du inte är intresserad av notifieringar på armen, då är det ju helt meningslöst liksom.
Ja, nej, det är ju tillbaka på det jag pratat om förut. Alltså anledningen till att jag vill ha det där, det är ju under vinterhalvåret främst, när man har liksom sin telefon nedstoppat långt ner i anoraken någonstans. Och då vill jag kunna se vem det är som smsar mig, eller byta låt på Spotify, eller kolla vilket mail det var som kom. Men det är ungefär där jag känner att jag har behovet.
Ja, och sen är det så, jag menar, du och jag är prylnördar. Vi tycker ju det är roligt med prylar oavsett vilken.
Ja.
Men så att säga, jag har lite svårt. Alltså, jag har ju lite svårt att sälja in det till min fru till exempel. Det är så där, vad ska jag med en smartwatch till? Ja, alltså den gör ju typ hälften av det som din telefon gör. Och den gör det i många fall lite sämre än vad din telefon gör det. Men det är coolt.
Uh-huh.
Funkar inte riktigt, det argumentet funkar inte på frun. Nu är min fru förvisso föredömligt nördig, så att det är jättepositivt i alla fall. Men det är lite ett problem liksom. Men det var det om Samsung Gear S2. Som sagt, jag kan varmt rekommendera den. Om man inte vill ha appstöd i den, så är den fantastiskt bra. Om man tycker att Microsoft Band 2 har tillräckligt mycket appstöd, så är ju det här en klockren lösning. För den gör ju det i princip liksom. Och sen finns det appar som har stöd för S2 också. Så att den är förmodligen, om du aldrig tänker köra något annat än Android eller iOS, så är det ju förmodligen ungefär lika bra som en Microsoft Band. Ur det perspektivet, som en smartwatch liksom.
Ja, jag menar, och sen att du har, jag menar, kör ut Samsung-enheter, så misstänker jag att du har en stor fördel också.
Ja, till exempel har du fördelen av att appen är installerad från början. Du behöver liksom inte fnula in den, utan du bara säger, koppla upp till min klocka, okej, kör vi.
Exakt. Coolt. Nej, men fan vad roligt. Ja, vi får se vad vi mer får tag på att testa och leka med här under året som kommer.
Sen har vi fått en lyssnarfråga. Eller vi har fått feedback skulle man kunna säga. Jag valde att lägga den som lyssnarfråga, för vi har ju inte fått någon lyssnarfråga, så det är ont om dem. Det är Lars Emil som kontaktade oss strax innan jul, efter förra avsnittet, och sa det att han tyckte att vi gjorde en jättebra podd. Han var jättenöjd, han tyckte vi var duktiga och allt det där. Och det tackar vi för. Fantastiskt bra, det är alltid roligt att få feedback. Däremot så undrade han, jag har lite svårt att förstå varför ni rapporterar om Apple, då de uppenbarligen gör er arga hela tiden. Ni är en grym Microsoft-podd och sådana finns det knappast många av. Strunt i sådana som bara får er låta som surgubbar och kör mer hyllningar alternativa spelare på marknaden. Men vi är ju bittra.
Bittra medelålders vita män.
Ja, något överviktiga.
Ja.
Ja. Vi är ju bittra.
Nej, men jag tror att det ligger väl lite just det här också, att Vi är ju intresserade av hela spektrat, allt ifrån Apple till Google till Microsoft till Huawei till Teslas rymdraketer till de nya lightsabersna som en galning uppfinner på YouTube. Men sen är det så att vissa saker, det gnuggar oss åt fel håll. Sen vill jag ju fortfarande bara påstå att många av de här företagen som gör idiotiska grejer gör också väldigt bra grejer, och de grejerna skulle jag påstå, de hyllar vi ju.
Nej men jag håller med dig. Alltså det är som jag sa innan om Apple TV, jag tycker att utifrån att jag inte har använt den en enda gång, för jag har ingen, så det jag upplever bland de som har den nya Apple TV:n, tycker att den är fantastisk. Så att jag menar, jag vill jättegärna lyfta fram bra teknik. Och bra teknik för mig är sånt som bara funkar. Sen är det så här att i vissa fall om ett företag väljer att ha en något hög svansföring i vissa avseenden, så är det ju också väldigt tacksamt när de då inte riktigt lyckas slå bollen i mål och faktiskt påpeka att de inte gör det liksom. Och det roliga var att om vi tar exemplet från förra avsnittet där vi pratade om Magic Mouse, vi pratade om pennan till Surface Pro och vi pratade om det här nya fina batteripacket till iPhonen.
Mm.
Så var det rätt roligt, för att jag lyssnade på en väldigt Apple-positiv podcast några dagar efter vår och konstaterade att de hade exakt samma synpunkter. De lyfte fram det här med att Steve Jobs hade sagt det att för varje ja så ska det vara 1000 nej. Och de konstaterade att det här laddningsskalet till iPhonen, det var fan inga 1000 nej där inte. Så att nej, men alltså, och samtidigt så kan jag tycka att jag tycker väl lite att det faktiskt kan vara positivt att vi tittar på sådana grejer ur vårt perspektiv. För det är ju något som jag har upplevt som ett till viss del ett problem. Jag lyssnar inte så mycket på Apple Podcast, förutom då den här som jag har haft synpunkter på några gånger. Däremot så lyssnar jag till exempel på This Week in Google och liknande. Och ibland så är det så här, jag vet inte om du har stött på det här Mats, men ibland så är det så här att man liksom, man hör någon säga någonting i den här podcasten och så här, men vad fan, skojar ni eller? Där det är så här, oh, det här är det bästa sen jag vet inte vad. Och det är så här, va? Va? Alltså, Och det här är tyvärr betydligt vanligare inom Apple-lägret. Det vill säga att man sväljer det som kommer med hull och hår. Och som jag sa innan, att det gör säkert du och jag på Microsoft-sidan. Det finns säkert saker som vi tycker är briljanta på Microsoft-sidan som andra är så här, men va? Nej. Och jag tycker att det kan finnas ett visst värde i att få liksom en reality check.
Ja, alltså att få diversifierade nyheter är ju alltid en god sak, skulle jag påstå. Och då är det så att, jag menar, gillar man väldigt mycket Apple, då föreslår jag att man lyssnar på oss och på en Apple-podd, så får man lite ros och ris. Och vice versa.
Ja, sen så är det ju så att, jag menar, det finns massor med saker på Där Apple är jätteduktiga. Alltså de är fantastiskt duktiga på att designa saker, för det mesta i alla fall. De är alltså, deras produkter är inte sämre än någon annans, skulle jag vilja påstå. Och då känns det lite som att i det avseendet så finns det inte jättemycket att ha synpunkter på. Och eftersom vi primärt pratar Microsoft-prylar och Microsoft-teknologier, så det är ju där vi väljer att lägga bulken av tiden vi rapporterar om.
Ja.
Och då är det väl snarare så att vi kommer att välja att rapportera om framförallt Apple, eftersom vi är lite androidifierade också. Så framförallt kommer vi att rapportera om Apple när det finns någonting som vi tycker sticker ut. Som vi tycker att det där var inte så förväntat. Det där var inte riktigt det vi hade tänkt oss. Eller det där var bra mycket bättre än vad vi hade tänkt oss.
Eller det där var fantastiskt dumt.
Ja, men så, och jag menar, i all ärlighet så är vi är lite kritiska mot Microsoft också.
Ja, absolut. Det skulle jag inte säga någonting annat om. Alltså, det är ju så att där man ska älska och slå ihjäl med samma varma själ, va?
Ja, men så är det. Jag menar, Mats, vad tycker du om de här med saknade placeholder-filerna? Nej, börja inte förresten. Du så lugn och fin. Så, nej, vi tar det någon annan dag.
Måste du liksom förstöra mitt goda humör för stunden?
Förlåt. Jag ska genast sluta. Jag tror att vi ska faktiskt sådär dra oss mot slutet i alla fall. För jag har insett att det har börjat bli en väldigt lång podcast.
Mm.
Vi är just nu uppe på typ 1:18.
Fantastiskt.
Så jag tror att vi lite snabbt och lätt så betar vi av vår prylista. Och på min prylista så finns det en skitcool grej. Tyvärr tror jag inte att jag kommer att köpa den. Därför att jag tycker det är lite för mycket pengar. Men jag nämnde ju för ett tag sedan att jag hittade ett par coola Bluetooth-lurar på Kickstarter. Som själv göt sig efter mina öron och sådär skithäftigt. Jag är ute efter ett par schyssta Bluetooth-lurar. Som i princip innehåller två stycken pluppar man stoppar i öronen. Och sen i sämsta fall en sladd emellan. Men det är ungefär det de ska ha. Och jag vill ändå att de ska passa i mina öron och hit och dit så här. Och de här tyckte jag var lite coola. Därför att de har inte ens en sladd emellan. Det är två helt fristående pluppar. Som kopplar ihop sig med någon trådlös teknologi. Inte Bluetooth för övrigt. För att Bluetooth har lite svårt att ta sig igenom den mänskliga kroppen tydligen. Och sen så kopplar de sig med Bluetooth till min telefon. Så jag tyckte det var faktiskt skitläckert. Det som också är coolt med dem är att de har den här som vi pratade om vad det gäller de här gjutna lurarna. Det vill säga man kan via appen i telefonen faktiskt skruva upp omvärldsljudet. Så jag kan helt enkelt via appen i telefonen tala om hur mycket omvärldsljud jag vill höra i mina öron. Så är jag ute och cyklar så ska det liksom, jag ska fortfarande höra om folk tutar på mig till exempel. De tyckte jag var coola. De kommer förmodligen att bli snordyra. Runt en $300 någonting för ett par hörlurar. Men det är skitcoolt i alla fall tycker jag. Mats, vad har du på din lista?
Ja, alltså det har ju varit jul så jag är så här lite, just nu är jag lite mättad med prylar som jag vill ha. Jag har liksom sett till att ge mig det mesta själv i julklapp som jag ville ha. Men jag hittade en cool grej. Jag kör en svart liten bil. Och jag har hittat en liten sån här USB-plugin till 8 volten i bilen.
12.
Så att det är Darth Vader-huvud som du stoppar ner i laddaren och så får du ut en USB-sladd.
Finns även som Stormtrooper om man hellre vill ha det.
Ja, men eftersom jag har en svart bil så vill jag ha Darth Vader. Den tyckte jag var cool. Tyvärr skippades den inte utanför USA så att jag får hitta en lösning på det där.
Jag tror det har med så här typ CE-godkännande och grejer och sådär.
Jajamensan.
Ja, men jag håller med. Den är lite läcker. Det är sådär, för oss som är lite diskret nördiga, som kanske inte liksom vill skylta med det överallt, så kan det här vara en liten cool detalj, om inte annat. Och med det så tror jag att det är dags för oss att packa ihop för den här gången. Som vanligt så finns vi på Facebook och vi finns på vår webbsajt enlitenpodomite.se. TuneIn Radio, Stitcher och allt så här. Men vi skulle väldigt, väldigt gärna uppskatta om ni går in och bara lämnar en recension på iTunes. Därför att väldigt många av podcatchers som vi använder, de hämtar sin information från just iTunes. Så stoppar ni in en recension på iTunes så kommer den att synas på fler ställen och det blir således enklare för oss att faktiskt ragga nya lyssnare. Ni får givetvis hjälpa oss att ragga nya lyssnare genom att berätta för folk att vi är bittra medelålders vita män som bara gnäller på Apple. Men hur som helst så tycker jag att det hade varit jättetrevligt om ni hade gjort det, därför att det är ett av de sätten ni kan stödja vår podcast på.
Absolut.
Ja, och med det så säger vi tack för oss för den här veckan.
Så ses vi om en vecka.
Det blir som vanligt.
Gött mos.
Ha det bra.
Ha det gott.
Hej.